Simona Moansson och Jimmy Åkesson.
De har kramats, de har tagit i hand.
Och de har enats om att de kan sitta i samma regering.
Det här är politiken med Henrik Thorhammar, Margit Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Okej, jag har ett annat namn för Jimmys och Simonas politiska projekt.
Berätta.
Det heter ju Sverigelöftet, ett handslag för ansvarstagande. Mm-hmm. Men jag skulle vilja ha handtag, famntag, klapp och kyss. Som en sorts... Mm. Kommer du ihåg den gamla leken?
Du är inne på det här. Är du inspirerad av när Anna Kinberg Batra öppnade för samarbete med SD och någon ledarsida ritade Jimmy och Anna hånglandes på en parkbänk?
Dit har vi inte kommit, men vi har fått den första bekräftade LSD-kramen på bild.
Simona är enligt Sverigedemokrater, jag pratade med här nere i riksdagen alldeles nyss, vi sitter i riksdagen, det har ju precis varit en historisk presskonferens. Mellan med Simona Moansson och Jimmy Åkesson bredvid henne. Och Simona var ju väldigt fysisk med Jimmy. Hon tog på honom många gånger under pressträffen. Och då sa Sverigedemokraterna, jag pratade med efteråt, att hon är så. Mm. Hon är bara så med alla. Det är inte bara med Jimmy.
Och jag försökte fråga,
och Jimmy är inte så fysisk.
Nej, det är väl hans personlighet, kan jag förstå. Men jag försökte fråga, jaha, men vad det här liksom är det första... kramen de här två emellan, eller, och de bara nej, och hon kramar ju alla hela tiden, och så försöker de säga såhär, men jag har försökt fota henne på Strängnäs och om det var en kram eller inte, och jag bara, men det är ju lite skillnad på bildsättningen, om du vill vara den som omfamnar Jimmy, om Jimmy vill vara den som omfamnar Simona, här är kramar. Krävs det två för? Eller kan man...
Det var ju inte bara en kram, utan också ett fyrsidigt papper som delades ut. Eller tre?
Tre.
Tre och ett omslag.
Ja, exakt.
15 punkter.
Så att det var ju, de var väl här mest för kramen, men de har också kommit överens om saker.
Ja, de har ju förhandlat de här två partierna bara.
I ungefär en månad, eller sen mitten, slutet av februari har de suttit och...
Och den här förhandlingsresultatet la ju Simona Moansson fram för Liberalernas partistyrelse. Det mötet pågår eventuellt fortfarande.
Nej, men partistyrelsemötet avslutades då strax efter lunch, började på morgonen. Mm-hmm. Och hölls ju i Sollentuna för att det skulle vara extra krångligt för alla som ville följa detta.
Just det.
Men sen när
det hade de inget för. Journalister kom dit ändå.
Ja, det var inte så långt från Södermalm så att vi lyckades ju ta oss dit. Men, sen har de haft möte med, vad jag förstår, länsförbundsordförande och riksdagsgrupp. Så nu pågår det ju förankring. Man fick inte höra mer under själva pressträffen, men det sägs ju också att det ska hållas ett... antingen om det är partiråd eller om det faktiskt är ett landsmöte där det här ska beslutas.
Så det, för det är ju intressant, språket på de här tre sidorna är ju väldigt liksom definitivt. Det är inte så mycket konkreta detaljer, men språket är liksom definitivt i verben som ska. Det här ska hända, det ska genomföras en folkomröstning 2030 till exempel. Men vi befinner oss ju just nu i ett skede där Liberalerna fortfarande inte har förankrat det här, eller hur?
Nej, och jag hoppas säga innan vi kommer till, let's not bury the lead, L har svängt igen. Det här osäker, liksom det som var det stora problemet för Kristersson, har nu Jimmy och Simona löst ut. Och det här, trots att det liksom i november kom Liberalerna som parti fram till att vi ska absolut inte ha Sverigedemokraterna. Det, vet du vad? Det är oansvarigt att öppna upp för sverigedemokratiska statsråd. Vet du vad? Det är extra oansvarigt, för du kan inte locka över en enda människa över blockgränsen om man kan få sverigedemokratiska statsråd.
Så var argumentationen då.
Men det sägs ju att redan då så ville ju Simona Moansson få ett mandat som var mycket mer fritt. Alltså att hon skulle kunna säga ja till SD-regering. De har ju haft också väldigt svårt att förklara den här hållningen att det går jättebra att samarbeta med SD, men vi kan inte ha dem i regering. Och att de som litet parti ska bestämma det. Ett parti som ligger ju där någonstans runt 1,5 till 2 procent i väljarstöd. Men nej, alltså det är förankrat i partistyrelse, men det ska ju förankras på flera nivåer. Ja. I partistyrelsen var röstsiffrorna enligt Svenska Dagbladets uppgifter 13,8.
Alltså de här i Tidösamarbetet, så har ju de andra tre partierna över åren fått lära sig bittert eller på att säga att det här med förankring i Liberalerna, det är ju någonting som kan ta tid och som nödvändigtvis inte liksom är går fort eller leder till tydliga resultat heller.
Nej, och i ena veckan förankrar de på ett sätt och andra på ett annat, men hittills så har ju partiet följt sina partiledare. Alltså även när Jan Björklund sa ja till januariavtalet var det ju väldigt jämnt i partistyrelse och riksdagsgrupp.
Ja.
Hade han då istället velat säga nej, så hade kanske partiet följt det faktiskt. Mm. Alltså, det finns en grupp osäkra som går lite efter partiledaren.
Behövde hon ställa kabinettsfråga på det här partistyrelsemötet?
Vet ej, men hon gjorde väl det. Alltså det var väl en kabinettsfråga?
Ja, redan från start.
Nej, men man kan ju inte lägga fram, alltså säger de nej till det här, då måste hon ju avgå.
Ja, vad händer om landsmötet säger nej då?
Ja, då kommer hon avgå. Det är,
och då är de här tre sidorna då är de uppe i vinden. Det blir ingen folkomröstning om euron 2030.
Och vet ni, jag vill inte heller fråga det, Jimmy Åkesson, om Liberalerna inte kommer in i riksdagen, kommer han fortfarande driva det här då åt dem? Det hade man ju velat veta.
Ja, det hade man också velat veta. Jag tror inte att han känner sig låst vid det här avtalet om Liberalerna åker ur.
Okay.
Man upplever ju snarare att Sverigedemokraterna är ju, och det är ju det lite udda här. Alltså de senaste veckorna så har ju både företrädare för Moderaterna och för Kristdemokraterna varit tydliga i, vi tänker inte dra Liberalerna över 4% spärren. Jag kommer ju aldrig, har Ulf Kristersson sagt, säga någonting om att ni ska rösta på ett annat parti än mitt parti. Men Sverigedemokraterna är ju de som har varit mest nojiga och oroliga under en längre tid för Liberalernas låga opinionssiffror. Så här är det ju, det jag tyckte mig se på den här presskonferensen när de stod bredvid varandra var ju två väldigt kåta personer.
Alltså, på varandra?
Nej, utan regeringskåta. Ja. Alltså här är en som aldrig har fått sitta i regering och jävlar i min låda vad han vill sitta i regering. Han kan gå med på förbannat mycket. På ett papper i alla fall.
Och någon som har suttit flera månader i en regering vill fortsätta göra det.
Exakt. Någon som är väldigt sugen på att ens parti åtminstone ska ta sig in i riksdagen så att man därigenom kan få sitta i regering. Alltså det är lite olika förutsättningar här. Och lite olika storlek.
Absolut. Och, jag menar, det här är ju verkligen inte en ny fråga, SDs och Ls relation till varandra. Det har vi ju dragit med ganska länge i svensk politik. Men man är ju nyfiken på liksom, exakt varför sker det här just nu. Jag ska säga att de enda som ville prata med mig innan det här mötet, det var ju motståndare som var så här: det här är vansinnigt, partiet kommer sprängas.
Liberala, ledsna personer.
Ja, som bara så här, och just så här typ att folkpartister gillar ordnade, rimliga processer där det förankras, men nu har liksom den här lilla kuppmakargruppen, du vet, så här, förhandlat i hemlighet, presenterat för partiledningen som kanske också var delad, liksom, det är det här vi måste göra, sen gå till partistyrelsen, tvinga igenom det där och sen kommer också vinna på
men landslaget. Alltså är inte det mest folkpartistiska som finns, att klaga på processen och anklaga en liten fraktion för att liksom kuppa igenom sin linje? Alltså jag tror inte jag har hört något annat, jag har aldrig hört en folkpartist säga vilken bra process vi hade och vad kul att alla fick komma till tals.
Eller de säger det, men de menar det inte.
Det har du ju rätt i. Å andra sidan så är ju processfråga i ett politiskt parti inte alltid oviktigt för hur man liksom ska bära upp det här som man har kommit överens om i efterhand.
Nej, men är det inte folkpartistiskt att göra precis så här? Alltså, Johan Persson fick samma kritik för förankringen av Tidöavtalet.
Absolut.
Alltså,
jo, men jo, du har ju rätt. Jag menar bara att motargumentet är ju att sen Jan Björklund slöt januariavtalet så har det här inte stillat sig i partiet. Det har varit en konflikt sedan dess. Då skulle det gå och hävda också, hypotesen i alla fall, att ingen partiledare har vårdat sin process. Och därmed så har man liksom bara fortsatt elände.
Absolut, men började verkligen med Jan Björklund, alltså jag minns när Per Garton startade ett eget parti för att ja. Han tyckte att de hade
ja, det liksom, folkpartisterna
gått
var
ifrån formalien.
Ja, det hängde ju också ihop med en folkomröstning. Mm. Det var ju den gången då Socialdemokraterna och Folkpartiet bytte fot om folkomröstning av partitaktiska skäl. Man kan väl säga så här, Tidöregeringen har ju sedan dess ägnat rätt mycket kraft åt att hantera konsekvenserna av den folkomröstningen. Och nu, det tycker jag ju är roligt i det här avtalet. Det är ju 15 punkter, vi måste väl gå igenom dem, inte alla. Men en punkt är ju då...
Kärnkraft.
Nej, en ny folkomröstning.
Om kärnkraft.
Inte om kärnkraft, utan om euron.
Ja,
och den ska då ske 2030 enligt det här avtalet.
Mm, på den ordinarie valdagen.
Ja, och det är alltså två partier i Sveriges riksdag som har kommit överens om det. Men det står i avtalet att det ska ske då.
Och det här hörde jag en förklaring från sverigedemokratiskt håll, att så här, det här kanske är liksom bra för oss egentligen, för att det nu kommer vi liksom ändå med oss någon som vill att vi ska verkligen ha en folkomröstning om den här frågan. Mm. Att man liksom på något sätt lägger in ett litet lås mot att eliterna ska göra upp liksom S och M och bara en dag säga, ja, oh, det känns som NATO all over again, vi får liksom...
Ja, för det har väl inte ens folkomröstningspartiet Miljöpartiet, alltså Per Gartons skapelse, velat ha i den här frågan nu.
Mm. Nej. Alltså, Liberalerna har ju inte heller velat ha en folkomröstning. Nej, de har ju bara velat gå med.
Det är ju det går ju inte att betrakta som något annat än en förhandlingsförlust för Liberalerna.
På tal om 1980, som du var inne på, kärnkraft.
81.
Va? Nej, 80. Lugna ner dig.
Var inte omröstningen 81?
Nej, gå härifrån.
Nej, det är ordinarie riksdagsval 79 och folkomröstning 80.
Jag är född 80. Det är etsat
82.
I
är du född 80?
Ja, och jag försöker komma på vilka andra stora saker
som... Tror du var född 82? Ursäkta, kan vi klippa bort allt? Nej, jag skojar.
Så här, 1980, vet du vad som hände då också? Första fredag den 13:e filmen. Och det är ju då... Fredag den 13:e. Mm. En otursdag eller en lyckodag för någon, jag vet inte. Jag försöker hitta en liknelse här med
kärnkraftens splatterfilmen.
Ja, splatterfilmen, men mer så här, kommer du ihåg Jason i hockeymask liksom? Det här var ju en del under 80-tal, alltså han som är mördaren i Fredag den 13:e. Och bara liksom står bak. Jag kommer inte ihåg om, jag kanske är en sån tunns, jag har aldrig sett en enda Fredag den 13:e film för att jag har varit för rädd för att tänka att det här skulle hända. Men då tänkte jag så här, liknelsen, det är läskigt och sådär, men vad många som faller ifrån. Och om man tänker på SDs och Ls resa tillsammans, och framförallt kanske Liberalernas resa, det är ju många som har fallit ifrån. Och skulle man kunna argumentera att just relation till SD var viktig där. Jan Björklund börjar med att säga, tänker pantsätta mina ungar i valrörelsen 2018, inget samarbete med SD. Okej, okay. Och vet du vad, vi får göra januariavtal, för det är viktigt att hålla SD utanför makten. Sen kommer Nyamko Sabuni in, säger hej då till Jan. Nyamko kommer in, ska liksom försöka vrida, men du vet, vågar inte lämna januariavtalet helt. Och sen till som kan få lämna januariavtalet helt, sen misslyckas hon ju ändå och får lämna det ändå. Sen kommer Johan Persson och ska ha vissa röda linjer, eller liksom lyckas ha med sig lite saker från sitt landsmöte in i Tidö. Och så blir den där pressträffen, man säger en sak innan valet, och nu är det sött och salt samtidigt. Och nu har även han fått sluta. Nu står liksom, jag tänker någonstans att liksom den här frågan är Jason i hockeymask som jagar alla de här folkpartisterna bakom.
Det är frågan som är mördaren. Ja, för jag har funderat länge nu när du har pratat, vem är personen i hockeymasken?
Många som slutar nu i alla fall. Jan Jönsson säger att han ska lämna partistyrelsen. Det är många regionråd i Uppsala som kanske inte tänker ställa upp nu när partiet ändras. Så det är många offer i den här resan. Okej, jag får inte riktigt ihop det här, känner jag. Ska vi prata sakpolitik?
Mötte en folkpartist igår som var så här, bara låt dem bara sluta, jag orkar inte mer. Bara vi liksom väljer en linje och några hoppar av.
Ja,
så det,
ja,
var det liksom kan stämningen.
Ju vara, det här skulle ju kunna vara en slutpunkt. Men det har man ju känt många gånger med Liberalerna. Alltså, när man sen läser de här punkterna så upplever jag inte att det är en slutpunkt.
Vad alltså, tänker du på?
Ja, men för att alla är ju skrivna. Vi ska fortsätta ungefär som vi gör i Tide. Mm. Nästan alla har det som sin takmening, varje punkt, de här 15 punkterna. Och så frågar man Sverigedemokrater om det, och då säger de, ja, det, är ju, det här gäller ju fram till nästa förhandling. Och då är ju de här tre sidorna egentligen liksom ett löv i vinden.
Och det intressanta var att det presenterades ju som att den här förändringen kunde ske var ändå för att man hade fått på något sätt sakpolitiska eftergifter från SD. Att bilden presenterades väl lite så här att så här, titta, vi kan normalisera SD. Ja, ja. Mm. Och sen så när man pratar med SD eller tittar igenom den här frågan så här, det är ju ändå politik som de liksom redan tycker. De har inte förändrats i en enda fråga egentligen.
Ja,
vinst i skolan då?
Det finns ju en skolpunkt.
Ja.
Den är ju spännande ändå. Alltså, okej, den börjar då. Svensk skola ska prioriteras och stärkas. Ja, det är kanske ingen som är emot det. Det var inte tufft att komma fram till den skrivningen. Men det ska ske i utgångspunkt, bland annat i alla fall, från Liberalernas skolpolitiska rapporter. Det ska genomföras ett förstatligande av skolans huvudmannaskap. Vinstintresset fasas ansvarsfullt ut ur svensk skola och en ny associationsform införs.
Alltså, fasa ansvarsfullt ut, det är väl direkt från kärnkraftsomröstningen?
Det är det faktiskt, ja. Det har ju en poäng i här.
Allt går tillbaka till KK här i svensk.
Nej, men
politik.
Sen är det ju mycket i det här avtalet som är liksom bara för att kunna sälja det till Liberalerna.
Ja.
Alltså LSS.
Jo, men i associationsområdet, om jag får uppehålla mig i det, det låter ju som att man ska förbjuda aktiebolag. Men när man pratar med Sverigedemokrater och Liberaler för den delen på ledande position, så är ju inte det linjen här, utan det här är ju att man på något vis ska få fram de här aktiebolagen som inte drivs av vinstintresse
utan av aktier i den här verksamheten. Och glädje.
Ja, så det är ju rätt vagt, men det ligger ju en bra bit ifrån det som Sverigedemokraterna haft som grundposition i alla skoldiskussioner, uppfattar jag.
Finns det aktiebolag som inte drivs av vinstintresse? En kontrollfråga. Alltså är inte det själva syftet? Måste de inte göra det?
En lite aktielag typ.
Ja. Jo, men här är det då en ny associationsform. Det är lite oklart, för de beskriver det också som att det här redan finns men inte används. Mm.
Jag förstår. Men det finns ju lite liberalt sött då, som man känner är till för att bara liksom få med partiet, där LSS är en av dem.
Ja, just det.
Alltså LSS behöver stärkas över hela landet. Mm. Sen finns det ju skrivningar om akademiska friheten som ska grundlagsskydda, att de demokratiska institutionerna ska stå starka i en tid då auktoritära krafter utmanar Europas demokratier. Folkbildningen ska utvecklas. Det var väl så Simona Mohansson lyckades få 13-8 på partistyrelsen, antar jag.
Mm, det får man tänka. Det är ju folkpartistiskt språk.
Det var ju också intressant att så här, någon, jag tror det var någon som fick en fråga typ, hur har SD ändrat sig? Och att hon tog upp så här, jo, när liksom SD kunde ta avstånd från Trump efter Grönland. Och då tänker man så här, ja, nej, det är verkligen att se rosenrött eller på något sätt anpassa till situation, för det gjorde ju alla nationalistiska partier i Europa som på något sätt säger, nej men herregud, nu tar du ju våra grejer, det här är inte vad, det är inte MAGA i Europa att du får ta våra saker, våra kolonier är våra kolonier, dummis, ta dina egna kolonier. Så det tycker jag är intressant, för jag säger också, den första punkten som man gjorde en stor poäng utav, det här nya principen för hur statsråd ska utses.
Mm.
Det är statsministern som ska godkänna dem.
Mm.
Ja, det är ju ingen ny princip. Men jag tror inte heller att, jag vet inte om de sålde det riktigt så. Gjorde de det?
Nej, men det var ju så här, statsråden måste vara ansvarstagande, visa trovärdighet som krävs i allvarstid, och därför så ska det vara föremål för avstämning mellan respektive partiledare och statsministern. Alltså precis så som det fungerar idag. Ja. Men det lät ju på henne som att vi ska godkänna varandras statsråd, ja, och det har de inte kommit överens om. Nej.
Men det är ju också någon slags konstig, alltså det är ju en skvader hela det här avtalet. För här har man då ju skrivit in vissa ord som ska liksom, vissa egenskaper som alla ministrar ska kunna uppfylla. ansvarstagande och den trovärdighet som krävs i allvarstid, som ni sa.
Mm.
Men det här är ju två partier och inte fyra partier. Och framförallt så är inte nuvarande statsministerpartiet med i den här uppgörelsen. Så här är det ju som att två andra partier i Ulf Kristerssons regeringsunderlag sätter villkor för hur Ulf Kristersson ska tänka när han tillsätter ministrar.
Accepterar ja, inte. De fast, försöker pissa på dig.
Alltså det är ju, i praktiken blir ju det här bara tomma ord, men det är ju något konstigt med hela det här konceptet.
Men vilken statsminister skulle inte kunna skriva under på det här?
Det är klart att Ulf Kristersson inte vill ha oansvarstagande statsråd som inte tar allvarstider på allvar. Det är klart han inte vill. Det förstår jag. Men
hej då, det är fyras gäng.
Det får aldrig bli minister. Det Simona Mohansson menar ju så här: Jimmy Åkesson har lovat mig att Richard Jomshof inte ska bli minister.
Ja, det är ju vad det står i praktiken. Eller några andra som kör på råttor med bilar och sådana saker.
Väjer för, nu lugnar vi ner oss.
Råttan dog aldrig.
Nej,
pizzan i råttan. I vilket fall?
Råttan i pizza.
Nej, och kommer du ihåg den lilla råttan som var så populär, som stal pizzabitar i New Yorks tunnelbana? Det här var ett meme för några år sedan. Och då New Yorkarna var bara så här: det där är en sann New Yorkare. Ta dig din egen lilla pizzaslice och gå iväg och leva. Man bara, gud vad dålig relation jag har till natur. Fortsätt.
Det jag far efter, det är ju att det här är på något vis motsatsen till tidförhandlingarna. Ni kommer ihåg dem.
De whisky gick ju, på ett slott.
De, now, innan dess så gick de ju under veckor ut på att Henrik Winge satt och sa: jag är inte redo att göra affärer. Då vill ju de andra partierna göra upp om saker innan frågan om vilka partier som skulle sitta i regering var avgjord. Och här är det ju som att man liksom löser ut den frågan innan valet. Jag tänker att det rimligen gör att det förhandlingskapital som Simona Mohansson hade i att kunna säga nej till Sverigedemokraterna, det blir ingen regering om jag inte får X, Y, Z. Det har ju hon förhandlat bort de senaste veckorna. Det kapitalet är ju förstört. Och det är det som är de här tre sidorna. Där en sak då ska vara att det ska bli en folkomröstning om euron, om alla andra partier kommer med på det. För annars så kan det inte bli någon folkomröstning. Och det kan då heller inte bli någon euro innan dess. Om sig Socialdemokraterna skulle ändra sig imorgon, få med sig Moderaterna, då är fortfarande Liberalerna enligt det här avtalet bundna att säga nej, det är inte, vi ska inte gå med i euro nu, utan vi ska ha en folkomröstning på valdagen 2030.
Ja. En
det kan inte vara ett bra förhandlingsresultat.
Men man kan ju också argumentera för att så här, det är ju väljarna som har tagit bort Simonas förhandlingsmöjligheter genom att den förra dealen när man inte skulle släppa in SD i regeringen, så var det ju liksom så här: det kommer funka det här och skrämma. Vi ska liksom kunna säga så här: det är jättebra att stå på pressträffar, förhandla massa saker och samarbeta med dem och ge dem inflytande, men gränsen går vid statsrådsposter. Och det kommer vara så effektivt. Det kommer strömma väljare till oss. Och när det inte funkade, så var man, då får vi byta. Ja. Då får vi ha en annan position här.
Då kokar det ju ner till Sven Dahl.
Ja, alltså hans gamla mätning som fick dem att svänga förra gången, när de alltså bestämde sig för att, liksom, att januariavtalet skulle vara en historisk parentes. Då han just kunde visa att ni kan inte få några stödröster om ni inte tydligt pekar ut en höger statsminister. Det har de ju dock gjort hela vägen. Simona har ju aldrig varit öppen för att samarbeta vänsterut.
Nej. Sven Dahl, ska vi säga, som arbetar på Timbro och skrev de här artiklarna på Smedjan, deras tidning. Det gjordes ju också mätningar på den tiden i Liberalerna, som alla då visade att de potentiella rösterna finns till höger. Men jag menar, det finns ju något spännande med ett parti som under så lång tid har en argumentation internt som bara handlar om att man ska få någon annans röster.
Mm.
Alltså, att det här partiet redan för 4, 5, 6, 7 år sedan gav upp ambitionen att själva kunna få över 4% på egen kraft. Det är ju fascinerande.
Mm.
För varje gång de här stegen har tagits, de här diskussionerna har tagits, så har ju det där stödröstargumentet kommit tillbaks. Och det visar sig ju, även om det då blev bara 13-8, men det är ju ändå en seger i partistyrelsen, så visar sig att det argumentet fortfarande ändå fungerar.
Mm. Det är ju också något speciellt i vårt liksom valsystem och så som det fungerar med alla dessa, alltså det var ju samma när Miljöpartiet höll sig kvar då i valet 18 med hjälp av stödröster. Alltså man har en massa små partier i regeringen som kräver olika saker med sitt liksom väljarstöd i ryggen, men egentligen tillhör det väljarstödet det andra partiet som de sitter och förhandlar mot.
Ja, som de kräver saker av nu i efterhand.
Och det är ju något i det som man börjar känna sig, vad är den demokratiska legitimiteten i att de här pyttepartierna då går in och liksom stoppar saker eller får saker? Skulle vi kanske gynnas av en kanske 6% spärr i riksdagen? Skulle det vara bättre?
10%. Du vet att Turkiet visar alltid vägen i de här frågorna. Tror det, sånt. Ja. Det är sjukt mycket i alla fall. Och motargumentationen där skulle ju bli så att även när vi pratar om stödröstande, så är det liksom så här, du ska tänka på det som strategiskt röstande, och att så här, du kan göra mätningar som visar, vet du vilka som är det stora partiet fortfarande? Det är Moderaterna. Folk säger att det är Moderaterna de gillar allra mest, men de säger det sen och röstar också på Sverigedemokraterna.
Alltså, så att, du menar det inom Tide?
Ja, till exempel. Ja. Ja.
Det är, för Moderaterna är ju inte Sveriges största parti längre direkt.
Nej, men
har vi aldrig varit förut med en opinion.
Nej, och om du hade frågat dem så skulle ju de också varit socialdemokrater. Förlåt, Margareta.
Vi har ju gjort ett helt frågepoddavsnitt om det här med strategisk röstning, och vissa av de där rösterna är ju också sakpolitiska. Alltså de handlar ju inte bara om att ett parti ska hålla sig kvar eller att man ska kunna bilda en regering.
De man vill också verkligen om, få till en euroomröstning.
Exakt, eller man kanske vill stoppa invandringen, tror
men
jag.
Men vadå, om man vill ha en folkomröstning om euron, då kan man ju rösta på Jimmy Åkesson nu.
Ja.
Så alla de så att säga fördelarna, då kan man ju lika gärna rösta på Jimmy.
Men det är ju ändå smartare att de har, alltså den här eurofrågan som just nu ändå är så där liksom blodfattig och liksom lite teknokratisk så där som folkpartister går igång på. Att det här är en väldigt så här tydlig liksom, den här debatten kan man ha, om man så här, vet vad, här står vi och vi tycker inte samma om olika alla grejer.
Ja.
Och så kan de ändå bråka.
Är den inte blodfylld för Liberalerna? Är det inte viktigt för dem? Tänker jag. Så jag tänker att det är mycket känslor som...
De känner ju så otroligt mycket Liberalerna. Det är ju det som är grejen. Alltså Per Gahrton då, återigen, när han bildade Miljöpartiet, han har ju själv beskrivit hur han, nu lever han inte längre, men hur han då joggade i stadsparken i Lund och svettades, och han mådde så dåligt över hur Folkpartiet hade förhållit sig till kärnkraftsfrågan, och han var tvungen att liksom bilda ett nytt parti.
En anti-kärnkraftsfolkdemonstration.
Just det, och de kände han så här, de är äkta och jag är i det här falska, och det var otroligt mycket känslor. Och idag skrev vi Jakob Olofsgård på Expressen om hur Tidöpartierna hade hur Liberalerna hade förhandlat bort sin själ redan på Tidö slott. Det är också, är det ju känslosamt.
Den debattartikeln av den före detta partisekreteraren, den hade ju starka Gahrton-drag. Mm. Det är ju så att säga inte ett plus begrepp i partiet idag. Men det, så var det, det måste man ju säga.
Men även många andra som har uttalat sig idag, både med namn och anonymt, har ju varit liksom starkt känslosamma. Man är liksom förtvivlad.
Nej, men det är ju någonstans här. Det går ju inte att komma ifrån att det till slut blir binärt. Alltså,
antingen sitter du i riksdagen eller inte. Antingen har du en euro eller inte.
Ja, eller antingen så är du med i Tidösamarbetet eller inte. Antingen accepterar du Sverigedemokrater i regering eller inte. Och det spränger ju det här partiet så som det en gång sprängdes av nykterhetsfrågan. Det här partiet är ju ett parti som redan har delat sig en gång i historien och varit åtskilda i 10-15 år innan de gick.
Men då fanns det någonting som var åtskild, alltså man kunde dela det partiet ändå.
Det var ju... Ja, det var ju ett betydligt större parti, så det gick ju dela. Sen blev de ju inte två likvärdigt stora partier då. Och sen så gick de ju ihop igen. Jag vet inte, det är väl någonstans som Henrik sa i början, att på något sätt så, så är det väl lika bra att de här människorna som inte vill det här får inse läget och starta ett nytt parti.
Spring inte från Jason, vänd dig mot Jason i hockeymasken och bara så här, hugg mig nu då, hugg mig nu.
Ja, men det är ju inte som att dödsbot innehåller så mycket. Vad innehåller dödsbot? 1,8% i mätningar, några stiftelser som knappt har några pengar. I och för sig kanske de har lite pengar, Karlstavs stiftelse.
Det är historiken, tror jag.
Och sen får vi vara sådär, liksom, typ Thomas Ramberg, självintresset, pengarna styr. Alltså såhär, det här är folks levebröd. Det här är, liksom, men det är också
identitet.
Jag sa
ju att det var två regeringskåta människor som stod på scen och var
överlyckliga. Och kramades och
om man får lov att liksom ta det här samtalet lite vidare, så är det väl ändå så att gladast idag är väl Ulf Kristersson, som har fått tillbaka sitt starka kort i regeringsfrågan. Alltså, på min sida av politiken är vi överens. Här, jag såg Carl-Oskar Bolin twittrade, när får vi se Miljöpartiets och Centerpartiet, nej förlåt, Vänsterpartiets och Centerpartiets pressträff. Alltså, nu har ju Ulf Kristersson igen ett regeringsalternativ att visa upp. Det har inte Magdalena Andersson.
Elisabeth Tandringqvist borde ut och tjotta.
Med Nooshi. Ja. Hon ska till Malmö i veckan. Här,
Kan det hända någonting spännande?
Ja, så är det ju. Det stämmer ju. Men för jag tycker ändå att det den tydligaste effekten för mig, eller liksom slutsatsen av det här, är ju att det liksom inte är Sverigedemokraterna som är den udda fågeln i Tidösamarbetet, utan Liberalerna, som man måste dra in hela tiden.
Ja, ja.
Alltså, nej, men jag menar, det finns ju en bild som är så här, det är, här är en borgerlig regering med tre partier och sen så har de ett stödparti, Sverigedemokraterna. Och att Sverigedemokraterna är den konstiga. Men tittar man både i sak hur det har utvecklats under mandatperioden och alltså till exempel den här migrationsuppgörelsen som gjordes härom veckan. Alltså där började ju förhandlingarna med att det var tre mot en. Alla tre regeringspartier mot Sverigedemokraterna.
Det gällde permanenta uppehållstillstånd.
Ja, precis. De tre regeringspartierna ville inte att genomföra utredningens förslag. Det ville SD. Och sen så gick det, så blev det två partiledarhissningar. Och då förändrades dynamiken, för då enades man om att så här, vi ska diskutera. Vi gör det inte nu, men vi ska göra det sen. Och då
man ska utreda igen,
ja,
fler
och då kunde, inte längre Liberalerna vara med. Så då blev det tre mot en, fast tvärtom då, så att säga. Liberalerna var den udda. Och det är ju en situation som, när man pratar med tjänstemän i regeringskansliet allt oftare, kommer upp. Och som blir ännu tydligare när man tittar på så här, hur umgås de här människorna socialt?
Ebba går på Jimmys bröllop.
Precis, till exempel.
Men Ulf säger, jag är inte personlig vän med Jimmy. Hur mycket?
Men det kanske under partiledarna så verkar man ju ändå liksom umgås mer, eller socialiserar man några after work, som man har middagar och.
Men nu ska det börja, nu har de liksom börjat känt på varandra.
Jo, men det är ju, på det sättet är det ju, ja, alltså, men de där är ju inte liberaler med på och har inte varit.
Nej, men det är ju det som kanske ändras nu då.
Medan Kristdemokrater har gjort det i 5 år åtminstone. Mm. Alltså, och en hel del moderater också. Ja, men då ligger det, är det som blir lite komiskt.
Men vet du hur social Simona Mohamsson är?
Ja, men nu ska de gå ut och ha köttbullelunch och AV om talmannen och allt vad det kan vara.
Du, jag säger, hon kommer hinna tjotta i kapp det där. Hon har en sån god ungdomlig Göteborgs aura, så att det där tror jag att hon bara så här, nu har vi ändrat. Du är inte ett hot mot systemet, det är inte oansvarigt att ha dig som minister längre.
Tror ni att vi kommer få prata mer om sakpolitik nu, eller tror ni att regeringsfrågan fortfarande det kommer vara det vi ägnar oss åt?
Eller,
vi, journalistkollektivet.
Alltså det finns ju valfrihet i det.
Och så har vi en jätteviktig fråga att ta ställning till. Att de hårt försöker lansera de nya namnen för de två alternativen. Röd, grön och oreda mot de blågula som kan vara eniga. Blågult, blågult mot rödgrönt. Mm, vad känner vi för det?
Jag skulle också vilja lägga till, bara innan vi avslutar den här podden, att ett litet vad var det jag sa. Alltså jag var ute med unga liberaler här om veckan när en kompis fyllde år. Och då sa jag...
Var det några sverigedemokrater med?
Det vet jag inte. Men det var liberaler med. Och då frågade jag dem... Alltså det var mycket folk, det var en fest. Då frågade de, när kommer ni svänga om SD? Jag vet att ni kommer svänga, jag tror att ni kommer svänga innan mars är slut. Kanske april. Och de bara, vi kommer absolut inte svänga före valdagen. Och att jag var liksom på nivån att jag sa till en person så här, vi möts här på valdagen igen och ser vem som hade rätt typ. Och så skulle någon skulle väl kanske betala.
Du var i gasen.
Ibland är jag det. Och då fick jag DM av den här personen som bara, du vann inom 2 veckor typ. En dag. Man blir ju glad när man har rätt.
Du har ofta rätt.
Du har alltid rätt. Och får jag säga, ska vi låta oss inspireras lite på tal om födelsedagar utav Jimmys och Simonas oväntade vänskap och kasta oss ut till politiska konkurrenter. Grattis, Evelyn Jones fyller år idag. Dagens Nyheters politikreporter.
Har vi en födelsedagspodd nu? Så mysigt.
Men vi noterade det här för att hon kom ju med någonting.
Ja, men hon kom med stora ballonger. Henrik trodde hon skulle ge dem till Jimmy som var grattis, men hon fyllde 40.
Hon hade fått ballonger i riksdagen.
Ja.
Vilken jobbig present att få.
Ja, verkligen glad. Ja.
Tänk att få en kram. Det är någonting.
Vi fick både Jimmy Åkesson och Simona Moamsson.
Mm. Men vi vill ha mer, vi vill ha klapp och vi vill ha en judaskyss. Vi vill ha en judaskyss.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.